Klockan är nu 1 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. Det är nu en månad sedan införandet av civilkontrollanter. Flyktingar från Ukraina får låg dagsersättning. Sänka kulturbidrag kan få klubbar att tvingas stänga.
Ja, och nu ska vi prata om Västtrafiks civilkontrollanter som infördes för en månad sedan. Vår reporter Kajsa Norman tar tempen på vad folk tycker.
För en månad sedan introducerade Västtrafik civilkontrollanter för att förebygga plankare. Införandet gick inte felfritt. Nu visar siffror från Västtrafik att initiativet trots allt har haft effekt. I snitt har köpen av engångsbiljetterna ökat med 70 000 per dag jämfört med samma vecka förra året. Vi gav oss ut på stan för att se hur göteborgarna känner för biljettkontrollanterna en månad senare.
Vad heter du?
Elin.
Elin.
Vad tycker du om civilkontrollanter?
Jag tycker det är bra att de är ute och kontrollerar så att man verkligen sköter sig och gör det man ska.
Jag heter Margareta
Järnberg.
Och vad tycker du om civilkontrollanter?
Det är helt okej, tycker jag.
Betalar du alltid för biljett?
Ja. Det gör jag.
Håkan.
Och Mikael.
Vad tycker ni om civilkontrollanter?
Jag ska vara ärlig så tycker jag det är bra nu. Innan jag blir pensionär. Men det är bra så nu.
Ja, jag tycker också att det är bra. Jag tycker alla ska dra sitt strå till stacken faktiskt. Och betala för sig när man åker.
Ja.
Även om jag åker gratis. Jag har seniorkort jag med. Men jag tycker det är bra.
Ja, göteborgarna verkar vara mer positiva nu. Reporter var Kajsa Norman.
Och nu över till lite lokala nyheter. Ett misstänkt föremål hittades i säkerhetskontrollen på Landvetter flygplats under måndags eftermiddagen. Flera polispatruller larmades och incheckningshallen utrymdes. Nationella bombskyddet kunde senare fastställa att det rörde sig om en pannlampa. Detta rapporterar TT.
Och Thomas Stenström har i flera år har flest Grammys-nomineringar. Han har chansen att vinna bland annat årets artist och årets album med Superlativ 97. Bland de andra nomineringarna hittar vi bland annat bolaget, Sara Larsson och Freaky. Grammysgalan hålls 8 maj i Annexet, Stockholm. Detta rapporterar TT.
Och nu lite utrikes. I dagarna var det 2 år sedan kriget i Ukraina började. Flyktingar från kriget har rätt till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande. En ersättning som ligger lägre per dag än en spårvagnsbiljett tur och retur med Västtrafik.
Och ersättningsnivåerna skiljer sig mellan länderna i Europa. Här i Sverige så får de 72 kronor om dagen. Jag skulle säga att det klarar man sig inte på.
Anna Bjulemar är projektledare på Mötesplats Ukraina. En verksamhet som drivs av Göteborgs Stadsmission. Mötesplatsen riktar sig till ukrainska flyktingar och erbjuder både stöd och vägledning.
Här bjuder vi på lunch, men för att ta sig hit så behöver man betala troligtvis en spårvagnsbiljett. Det är en del som får det via våra projektkollegor som erbjuder just spårvagnskort eller busskort då, vilket ju såklart blir en stor hjälp. Det finns andra sätt att få mat eller stöd, men jag skulle säga att de svenska ersättningsnivåerna är knappa. Och under vårat fattighetsnorm, ja.
Asylsökande i Sverige och även de som flyr från Ukraina och går under massflyktsdirektivet kan ansöka om stöd hos Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande. Dagersättningen höjdes senast i Sverige år 1994 och ligger för en vuxen på 71 kronor per dag. En spårvagnsbiljett för en vuxen tur och retur med Västtrafik kostar idag 72 kronor. De första månaderna efter kriget så erbjöds flyktingar från Ukraina gratis Västtrafikkort. Men det här var något Västtrafik slutade med. På kommunen så erbjöd man boende till ukrainska flyktingar. Men utöver det så finns det ingen social upprättning som erbjuder ytterligare stöd.
Jag tror de behöver mer materiell stöd kanske. Som hygienartiklar och någonting sånt och kanske kläder. Så vi hade förut i förrådet ett rum med sådana grejer, men inte längre. Så för någon det blir svårare, jag kan säga.
Julia jobbar som flyktingstödjare på Stadsmissionen. Hon kommer själv från Ukraina men har bott i Sverige sedan innan kriget började. Hon berättar att de har ungefär 500 besök varje vecka till deras gratis luncher.
Vi har massa informationen som informationslappar som sitter på vägar. Ja, så vi informerar om de ställer frågor om någonting. Och vi också berättar att vi kan hjälpa med att söka jobb och praktik kanske. Ja, och ja, vi försöker att göra bäst. Ja.
Reporter Emma Jeppsson.
Och vi fortsätter utrikes. Frankrike blir första landet i världen att grundlagsskydda aborträtten. President Emmanuel Macron har sedan tidigare lovordat lagstiftningen, såväl som franska folket. 80% har ställt sig bakom förslaget i opinionsmätningar. Macron skriver på X, tidigare Twitter, fransk stolthet, universellt budskap. Detta rapporterar TT.
EU-valet 2024 blir första gången personer födda år 2006 får rösta i ett val någonsin. Samtidigt visar ungdomsbarometerns senaste undersökning att det politiska intresset bland unga minskar. Vår reporter har pratat med några av förstagångsväljarna.
Jag visste inte det innan förrän idag.
Ungdomsbarometerns senaste rapport från februari i år visar att ungas intresse för samhällspolitik minskar. I en tid kantad av oro prioriterar ungdomar nämligen trygghet och sina dagliga problem, istället för att engagera sig i mer långsiktiga politiska frågor. Under våren nalkas EU-val, men kommer förstagångsväljarna ta sig till vallokalerna i juni? 18-åriga Tilda är inte säker på om hon kommer rösta.
Jag tror inte det, men kanske nu när jag fick veta att det är i år. Jag vet inte, jag är inte så insatt, så jag känner att jag behöver ha lite mer tid på mig att kanske veta vad jag vill rösta på i sådana fall.
Tilda har inget större intresse av politik.
Jag vet inte, det har aldrig varit ett ämne som intresserar mig så mycket. Det är bara, nej, jag är inte jätteintresserad av det.
Iris, 17 år, tror inte hon heller kommer rösta i EU-valet.
För jag är inte så insatt, jag har inte så mycket, eller jag kan inte så mycket om politik överlag liksom, så att nej.
Iris hade gärna lärt sig mer om politik.
Jag hade nog kunnat vara det ifall jag var mer insatt liksom. Då är det intressant, men inte just nu liksom.
EU-valet äger runt 6-9 juni. Reporter Elvira Jansson. In i studion kommer vår specialreporter Milla Eriksson, och du ska prata om Super Tuesday.
Ja, så här är det. Super Tuesday, eller som vi svenskar skulle sagt supertisdagen, är en tisdag i februari eller mars under de åren då det infaller presidentval i USA, som större delen av USAs delstater håller primär- eller nomineringsval. Detta för att välja ut den demokratiska eller den republikanska kandidaten till presidentposten. Det är totalt 15 stater som håller val idag. Även amerikanska Samoa kommer att rösta idag. Anledningen till att dagen kallas för Super Tuesday är eftersom fler delegater står på spel den 5 mars än på något annat enskilt datum under primärkampanjen för det amerikanska presidentvalet. CBS News rapporterar att det finns 865 republikanska delegater som kommer att tilldelas. Och vinnaren av det republikanska partiets presidentnomineringar måste samla in 1215 delegater. Idag på Super Tuesday kommer det demokratiska primärvalet att tilldela totalt 1420 delegater. Och 1968 delegater behövs för att vinna den demokratiska nomineringen. Inför årets Super Tuesday ser toppningen ut enligt följande. Toppningen baseras på resultat från tidigare primärval och valmöten. Bland de republikanska politikerna ligger Donald Trump överst och har hittills 276 delegater. Nikki Haley landar på en andra placering med sina 43 delegater. På den demokratiska sidan är Joe Biden i spetsen med 206 delegater. Dean Phillips kommer därefter med 0 delegater i dagsläget. I och med att omröstningar sker samtidigt i 6 olika tidszoner kommer det slutgiltiga resultatet inte att bli känt omedelbart. Resultaten kommer att börja trilla in när vallokalerna stänger på östkusten tidigt på kvällen. Det var allt från politiken idag.
Tack, Milla.
Och nu över till lite kultur. I år ökar de kulturella förstärkningsbidragen med 2,3 miljoner kronor. Det är den lägsta nettoökningen av bidraget sedan 2011, vilket har lämnat många inom kulturlivet oroade. Några som kan komma att påverkas av detta är jazzklubbarna här i Göteborg. Vår reporter Jesper Stomberg har fått hänga en kväll på frijazzklubben Brötts.
I kväll är det spelning här på Brötts. Bandet Kommun ska spela ungefär en timme. Hetsigt springer folk fram och tillbaka med lampor och stolar för att hinna rigga färdigt scenen, samtidigt som musikerna värmer upp på sina instrument. Henrik och Johnny Wartell, två bröder som är drivande inom klubben, hade önskat mer av de kulturella bidragen. Henrik Wartell säger så här.
Alltså, vi har inte fått mindre i bidrag, om man säger så. Alltså. Men vi har heller inte fått höjt de senaste 3 åren.
Inför 2024 bad Sveriges regioner regeringen om 90 miljoner kronors utökning av förstärkningsbidragen inom kultursektorn. Ökningen man fick landade på 2,3 miljoner. Parisa Liljestrand, vår kulturminister, har i en tidigare intervju med SVT sagt att en återhållsam budget kan vara nödvändigt för att hålla nere inflationen. Henrik Wartell säger att beslutet kommer att försämra villkoren för musikerna.
Det påverkar oss genom att vi kan betala mindre till musikerna.
Hur ser ni på framtiden då gällande brötts?
Vi är musiker som spelar. Vi kommer till slut att spela.
Du vet, när covid kom så såg jag en affisch där stod på: känner du dig deprimerad, är du orolig för din framtid, konsultera en jazzmusiker.
De har haft det så här. Lokalen börjar fyllas av en förväntansfull publik. Runt ett bord sitter ett gäng musikstudenter och diskuterar. En av dem är Jakob Evert, som tycker så här om fri jazz.
Alltså, jag upplever det vara liksom frigörande att utav annan typ av musik så får man en kontrast till det.
Fri jazz, eller fri improvisation som vi hör just nu, kastar i princip alla musikaliska regler ut genom fönstret. Det finns ingen gjuten form, inga logiska analysmetoder. På scenen kan allt hända.
De som spelade i slutet var bandet Kommun. Reporter var Jesper Stomberg.
Och nu tillbaka till lite lokalnyheter. Ett misstänkt farligt föremål hittades i säkerhetskontrollen på Landvetter flygplats under måndags eftermiddagen. Flera polispatruller larmades och incheckningshallen utrymdes. Nationella bombskyddet kunde senare fastställa att det rörde sig om en pannlampa. Detta rapporterar TT.
Och under natten till tisdag flög ett flygplan på låg höjd över centrala Göteborg och Hisingen för att upptäcka potentiella läckage från stadens fjärrvärmeanläggningar. Det kalla och klara vädret var en nödvändighet för att med hjälp av en avancerad värmekamera kunna skanna Göteborg från luften. Det ska ge Göteborg Energi en bild över vilka områden som kan vara i behov av åtgärder. Detta rapporterar GP.
Och nu tillbaka till kultur. Vid slutet av 40-talet slog serietidningsfenomenet igenom på allvar i Sverige, och under 1970- och 80-talen blev det allt mer accepterande. Serietidningens dag är den 2 mars, men i en digitaliserad värld har serietidningsmarknaden krympt allt mer.
Mats Jönsson arbetar på seriehörnan i centrala Göteborg. In i butiken finns rader med serier på väggar och bord. Små gångar har konstruerats för att man ska kunna ta sig runt. De får ibland bara några få besökare i butiken under en dag. Men de kan också få mellan 50 och 100.
Om man jämför med hur det var på 70-80-talet, då fanns ju inte internet. Då var ju serier otroligt stort, va? Nu är det inte så. Det finns Fantomen och Agent X9 och Bams och Kalanka, tror jag. Det är de som finns kvar. Alla andra är borta. Men däremot har du, som du ser här då, en jävla massa serieböcker, va?
Inne på konstbiblioteket i Göteborg har Fredrik Gunve, konstnär och universitetslektor i bildkonst, lagt fram ett 10-tal serietidningar och böcker. Han berättar om hur bilder kan öka människors förståelse för text.
Men ett sätt att faktiskt ge en visuell ram, introducerade på ett mycket klarare sätt, skulle jag säga, än vad kanske text gör ofta. text har ett problem ibland. Det kan ju bli väldigt kliniskt. Och sen så är ju text också inte... Text är ju ett sätt att arbeta med en viss distans.
Inne i serietecknaren Yvette Gustafssons studio finns en vägg fylld av lådor med serier som hon har skapat. Hon beskriver det som stökigt, men allting verkar ha sin plats. Bakom hennes fyllda skrivbord står en liten hylla med serietidningar och böcker.
Här kan man ju liksom bara sitta och titta. Men så vissa sidor är verkligen så här bara som konstverk.
Enligt Yvette har serietecknandet förändrats mycket genom åren. Och framförallt desto mer digitaliserad världen har blivit.
När jag gick på serietecknarskolan så var det ändå så här. Man ville komma med i en tidning. Och nu finns det nästan inte längre. Och likadant serietidningarna. Det finns inte lika många. Och då går man ju till webben då. Som har hänt jättemycket med de här senaste 20 åren. Det är många som gör sin serie kanske först digitalt och sen så om den går jättebra digitalt då kanske det blir en bok av det. Snarare en bok än att man är med i en serietidning. Som sagt, finns inte kvar på samma
Reporter
sätt.
Elin Gustafsson.
Och nu lite sport. Antalet allvarliga incidenter och våldet på fotbollsmatcher ökade under säsongen 2023 är de högsta här i serierna. Detta uppger polisen i ett pressmeddelande. Polisen tvingades återställa ordningen på totalt 24 matcher förra säsongen och sedan arrangören förlorat kontrollen. Runt 100 poliser och ett stort antal ordningsvakter ska ha utsatts för våld under matcher i Allsvenskan, Superettan och Svenska Cupen förra säsongen.
Svenska Cupens kvartsfinaler lottades på måndagskvällen och nu har svensk fotboll släppt när matcherna ska spelas. På lördag den 9 mars möter Brommapojkarna Halmstad. Och Mjällby möter AIK. På söndagen den 10 mars möter Djurgården Degerfors och Malmö Norrköping. Semifinalerna spelas 16 och 17 mars och finalen spelas 9 maj. Nu kommer vår sportreporter Klara Gustafsson.
Ja, och vi ska börja med fotboll för just nu lottas damlandslagets kommande EM-kval. Kvalet sätter igång i april och målet är EM i Schweiz 2025. Mer om lottningen i nästkommande sändningar. Mondo Duplantis tog i söndags hem ett 8:e mästerskapsguld i seniorkarriären. Efter en rysare och två rivningar på höjden 5,85 satt publiken som på nålar, men på tredje försöket lyckades Duplantis. Det blev inget nytt världsrekord för superstjärnan denna kväll, men han kammade hem en vinst med höjden 6,05. Och nu till Göteborg, för ikväll spelas en spännande hockeymatch mellan Frölunda och Linköping. Matchen går av stapeln klockan 19 i Skandinavium. Vår reporter Livia kommer att vara på plats och imorgon kommer hon att berätta mer om matchen.
Tack för det, Klara.
Och nu över till vädret. Det blir fortsatt sol och växlande molnighet under eftermiddag och kväll. Temperaturen ligger runt 4 grader.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på 94,9 närradio och K103 i studentradio. Hör oss igen 14.00. Dagens producent var Klara Bergdahl, dagens tekniker Emma Jeppsson och vi i studion heter Torsten Armini och Fanny Boman.